Det är onsdagen den 17 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. I en folkomröstning 2003 sa en tydlig majoritet av svenskarna nej till att införa euron som valuta. Nu har det gått drygt 20 år sedan dess och en hel del har hunnit hända. Euron, den har funnits i många år och många unga europeer, de har aldrig använt några andra pengar än euro. Mycket vatten har också hunnit flyta under såväl ekonomiska som politiska broar. Så kanske är det åter dags att ställa sig frågan, ska Sverige nu ansluta sig till valutasamarbetet euron? Det tyckte i alla fall den marknadsliberala tankesmedjan Tim Timbro som beslöt att få frågan utredd. Och då vände man sig till professor Lars Calmfors för att göra just detta. Calmfors var nämligen den som ledde den statliga utredning som på 1990-talet genomfördes om euron, eller en svensk anslutning till den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen, som frågan formellt formulerades. När den här utredningen blev klar hösten 1996 blev slutsatsen att vår helhetsbedömning av såväl de ekonomiska som de politiska argumenten är att de faktorer som talar emot svensk deltagande redan i första omgången 1999 är starkare än de faktorer som talar för. Men hur ser då analysen ut så här 29 år senare, hösten, eller vintern är väl nästan 2025? Har det blivit tid för euro nu? Det ska vi prata om idag och det är glad att hälsa dagens två gäster välkomna. Just professor emeritus Lars Calmfors, varmt välkommen hit.
Tack.
Och så Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Varmt välkommen du också, Fredrik.
Tack så mycket.
Fredrik har också medverkat i Lars nya utredning, ska sägas. Ja, Lars, första frågan. Vi röstade 2003 om euron. Därefter var frågan, i alla fall som jag uppfattar den, politiskt ganska död i många år. Har den kommit upp på agendan nu igen och vad beror det i så fall på?
Ja, den har ju inte varit död hela tiden utan under den globala finanskrisen då 2008-2009-2010 då svängde ju opinionen igen i mer positiv euroriktning. Men sen under eurokrisen då dalade ju stödet för en euroanslutning väldigt mycket. Sen kom den upp igen då. Egentligen när kronan var svag och i samband då med att Ukraina-kriget startade, då verkar intresset ha ökat och opinionen har blivit lite mer positiv än det var tidigare.
Mm. Vi släpper in Fredrik här. Vad säger du? Hur tycker du utvecklingen på senare år? Har den aktualiserats, eurofrågan?
Nej, det vet jag inte egentligen om den har gjort. Det har ju alltid funnits en grupp som vill ha euron, som har försökt driva på en diskussion och debatt kring den. Och det har gått 20 år sedan, lite drygt sedan folkomröstningen. Så då har man försökt få oss till att börja diskutera frågan igen. Men i sak är det väl ingenting som egentligen har ändrats. Tittar man på opinionsundersökningarna så är det fortfarande ungefär hälften som är emot och kanske en tredjedel som är för.
Mm, okej. Okay. Lars, Timbro ringer upp och säger vi vill ha frågan om euron utredd igen. Vad tänkte du då?
Ja, jag tänkte väl först att Timbro inte är någon naturlig samarbetspartner för mig. De är ofta lite väl ideologiska enligt min smak. Men samtidigt så var det närmast en offer you can't refuse. Alltså, det var en god idé tyckte jag att göra en ny analys. Och förutsättning för mig var ju då att vi skulle få arbeta helt oberoende. Och det kom vi överens om så att de har ställt upp med finansiering och med logistik men har inte haft något inflytande när det gäller val av deltagare eller vilken analys vi har gjort. Så de, förutom så här, förlaget som vi har arbetat med så har de inte sett produkten förrän den var tryckfärdig. Jag kan väl säga att jag tycker de har varit en exemplarisk uppdragsgivare, faktiskt bättre än vad Finansdepartementet var då 1995-96. För de hade en del synpunkter på vad vi skulle få säga och inte säga. Något sånt har det inte varit här.
Mm. Du gjorde inte det här själv. Du hade 13 medarbetare med dig, ifall jag räknat rätt, i innehållsförteckningen. Däribland Fredrik. De här 13, ja, förstås duktigt folk, men varför blev det just dem?
Det var flera överväganden. Att eurofrågan är ju både ekonomi och politik. Så att jag ville ha med både ekonomer och statsvetare. Jag ville ha med både sådana som jag trodde kunde vara väldigt positiva och de som kunde vara mycket negativa, helt enkelt för att få de olika aspekter. Det finns ju både fördelar och nackdelar belysta på ett bra sätt. Jag vill ha geografisk spridning, alltså inte bara Stockholm utan även Göteborg, Lund, Uppsala, även Florens. Sen har jag förstås också velat ha balans kvinnor och män. Men så blev det inte. De kvinnor som tillfrågades tackade nej. Och det är ett begränsat antal kvinnor som sysslar med makroekonomiska frågor. Och en del av dem sitter som GD:ar eller vice riksbankschefer och var inte tillgängliga. Mm.
Är det något du har fått kritik för att ni bara är män som har skrivit?
Jo, så blir det ju alltid, så att säga. Det hade förstås varit bättre, men jag tycker vi lyckas bra med balansen i andra avseenden och tror inte att det finns några systematiska skillnader mellan kvinnor och män när det gäller synen på eurofrågan.
Det tror inte jag heller. Vi ska inte dröja med resultatet. Lars, vad kom ni fram till den här gången? Ska Sverige införa euro som valuta?
Ja, så de olika... Författarna svarar ju ensamma för sina kapitel och de handlar om olika aspekter helt enkelt av frågan. Sen har jag då skrivit en sammanfattning som försöker återge de olika bidragen men också ge min syn då på olika aspekter och min syn på om vi ska gå med eller inte. Och jag landar då i att argumenten idag för ett inträde väger tyngre än argumenten emot. Men självklart, det är så helt olika dimensioner av olika aspekter. Så att det finns ju inte någon, ska vi säga, vetenskapligt korrekt metod eller entydig metod att väga ihop det här. Den beror ju på vilka värderingar som man har. Och jag har anlagt mina värderingar och redovisat dem. Men jag tycker att det främsta värdet med rapporten är väl inte min slutsats, utan det är att de här olika aspekterna, inklusive de som Fredrik har skrivit om, kommer fram på ett bra sätt.
Mm. Vi ska gå igenom de här aspekterna och frågorna mer i detalj. Jag ska bara höra med Fredrik först. Var landar du i den här frågan? Tycker du Sverige ska gå med i euron?
Nej, det tycker jag inte. För mig detta är en ekonomisk fråga. Och när jag tittar på svensk ekonomisk utveckling sedan euron infördes så har vi haft en bättre ekonomi jämfört med euroområdet. Man kan också se många euroländer som har svåra ekonomiska problem som inte är skapade av euron. Men man kan säga att det här att avsaknaden av en växelkurs gör det svårt att hantera problemen om det uppstår en stor och djup ekonomisk kris. Och det finns liksom ingen andra verktyg i euroområdet som är så effektiva till att hantera de här problemen. Vilket för mig till att luta mot det här är ett högriskprojekt som redan har varit nära en existentiell kris för 10 år sedan. Och att i och med att vi inte säger att Sverige har haft en sämre ekonomisk utveckling så tycker jag det är bättre att stå utanför.
Okej. Det ska fan och vara väljare att ta ställning så här till det här när Sveriges mest kvalificerade nationalekonomer landar på olika sätt. Vi ska snart prata mer om argumenten sagt. Jag tänkte bara fråga till er båda egentligen. Jag vet inte om det här är en begriplig fråga, men Lars, 1995 när den första utredningen tillsattes, fanns det egentligen så mycket, vad visste man egentligen om det projekt som euro/EMU var? Fanns det tidiga historiska exempel man kunde titta på eller fick ni så att säga skatta mycket rent teoretiskt när ni funderade kring euron? För euron fanns ju inte då så att säga.
Nej, och det var ju ett problem. Det fanns inte egentligen några motsvarande tidigare valutaunioner heller. Nej. Så att det är klart att vi fick i hög grad resonera så att säga utifrån teori, eller om man tittar på effekten på handel och utländska direktinvesteringar så kunde man titta på effekterna av olika mycket växelkursfluktuationer. Men det är ju en annan sak att helt eliminera dem. Och när det gällde alltså politiskt inflytande så fick vi ju helt enkelt ska vi säga, resonera rent teoretiskt. Men det här är ju då ett skäl till varför man bör analysera frågan igen. För nu har vi ju haft euron i 25-26 år. Och det betyder ju att det har kommit fram en väldigt mycket forskning om hur det har fungerat. Och det är ju naturligt då att man ska försöka summera vad den säger. Och det är det vi har försökt göra.
Mm. Er slutsats från då hösten 1996 tolkades i debatten ibland som att ni förespråkade en vänta och se-linje. Stämmer det?
Nej, egentligen inte. Vi argumenterade aldrig för det. Alltså att vi skulle vänta och se hur det fungerade. Det här uttrycket vänta och se kommer egentligen från den brittiska debatten där det fanns en tydlig wait and see-linje. Moderaternas dåvarande ekonomisk politiska talesperson Lars Tobisson, han skojade om att utredningen borde egentligen karakteriseras som vänta och gör. Och så ser jag det också, alltså att vi menade att Sverige då efter 1990-talskrisen hade sådana problem med hög arbetslöshet, hög statsskuld, så att vi var väldigt oförberedda och det skulle rent av kunna vara farligt att i det läget gå in i valutaunionen. Sen har otur drabbas av en väldigt negativ konjunkturstörning som bara gäller Sverige och inte då ha tillgång till egen penningpolitik men inte heller ha någon finanspolitik som kunde användas för att stabilisera konjunkturen då om den gick ner. Så att vi ville att Sverige skulle reda upp sina problem innan en euroanslutning då blev aktuell. Så vi var väldigt tydliga faktiskt med att vi såg framför oss att Sverige borde inträda. Men först när vi var redo, eller rättare sagt hade gjort oss redo.
Okej. Fredrik, jag vet inte vad du gjorde 1996, men du har förstås läst den här utredningen i efterhand. Vad tyckte du om det arbete Lars och medarbetarna gjorde på 90-talet?
Ja, 1996 var jag 16 år och gick precis började på gymnasiet. Så jag kommer inte ihåg en diskussion i mitten på 90-talet, men jag kommer ihåg på slutet av 90-talet och hur man blev student och hur vi resonerade då som studenter. Och då handlade det mycket om det som Lars också är inne på, att är Sverige verkligen redo för den här typen på projekt? Sverige har precis haft 90-talskrisen, stora valutakrisen, 500% räntor bakom oss. Så det fanns en stora frågetecken om Sverige skulle klara av att ha den disciplinen som krävs för att vara med i en valutaunion. Sen har väl det som hänt därefter visat att Sverige är ju inte det land som har problemen. Så Sverige skulle säkert klara av att sköta sig inom en valutaunion, utan det är de andra länder som inte klarar det.
Mm. Lars, den svenska 90-talskrisen som väldigt mycket, delvis i alla fall, var hemvävd av oss själva tack vare olika politiska beslut och sådär. Det spelade stor roll för hur ni resonerade den gången helt enkelt.
Ja, därför att vi levde ju med efterverkningarna av den. Och inte minst då att statsskulden, eller Maastrichtskulden då, om vi mäter på det sättet, hade ju blivit väldigt hög. Alltså den låg en bit mellan 70-75% av BNP. Kanske inte idag verkar så där oerhört högt.
För om man tittar ut i Europa, nej.
Precis, men för den tiden var det ju väldigt problematiskt. Och det var ju en starkt begränsande faktor för finanspolitiken. Jag menar, Göran Persson har ju beskrivit hur han fick resa runt inför flinande finansvalpar, som han uttryckte det. Och ja, försöka bygga upp trovärdighet för att det var riskfritt att låna på de internationella finansmarknaderna då för Sveriges del.
Mm. Just det med att 90-talskrisen drabbade, det var ju i alla fall som jag uppfattade den till viss del väldigt svensk. Den drabbade oss, men kanske inte på andra håll för att vi hade speciella förutsättningar. Och då i sådana lägen behöver man så stor självständighet som möjligt i finans- och penningpolitik. För det är också ett viktigt skäl, så att säga.
Ja, det spelade ju väldigt stor roll för oss då. Att hade vi haft otur och då drabbats av en ny djup lågkonjunktur som inte gällde övriga Europa, då kunde ju ECBs penningpolitik passa oss väldigt dåligt och inte bli tillräckligt expansiv. Och då var det ju väldigt viktigt att vi skulle kunna stimulera ekonomin istället med finanspolitiken. Men det var ju inte möjligt då, så att säga, att finanspolitikens allt överskuggande mål, det var ju att sanera de offentliga finanserna. Så den fanns inte tillgänglig som stimulansmedel i den situationen. Och därför la vi väldigt stor vikt vid det här argumentet att det är är en nackdel att förlora möjligheten till egen penningpolitik när man är med då i en valutaunion. Så att i det läget la vi oerhört stor tyngd vid det argumentet.
Mm. Vi ska återkomma till det här med den självständiga penningpolitiken. 1996, så jag gick också på gymnasiet, men 2003 hade jag hunnit bli student. Och då hade jag sommarjobb på ja-sidan och var ute och pratade med väljare. Anställde något som hette Stiftelsen Sverige Europa, som var Svenskt Näringslivs ja-organisation. Vårt huvudargument då kallades internt för kedjan och gick ungefär så här. Euron underlättar handel med EU-länderna. Svenskt näringsliv är beroende av handel. Mer handel leder till högre tillväxt i Sverige. Högre tillväxt leder till en bättre välfärd. Därför ska du rösta ja. Varsågod, ta en pinne och en glass. Det argumentet, Lars, var det ett bra argument som jag använde 2003?
Ja, i viss mån så är det ett korrekt argument. Alltså att med en gemensam valuta så får man mer handel, man får så mer av utländska direktinvesteringar, då utnyttjar man resurserna i ekonomin bättre och det leder då till att man får högre inkomster och högre välfärd. Så att så långt så var ju argumentet helt riktigt. Sen kan man diskutera så här, storleksordningen av effekterna. Det som inte var bra var att ja-sidan då kopplade ihop det här väldigt mycket med att högre tillväxt och högre BNP-nivå också skulle ge högre sysselsättning. Och det var ju helt feltänkt, för det här är då de vinster som kommer upp, som uppkommer, att man utnyttjar resurserna mer effektivt. Det ger ju produktivitetstillväxt, men det ger inte sysselsättningstillväxt. Så att jag var väldigt kritisk då mot ja-sidans sätt att argumentera, trots att jag var för i folkomröstningen ett ja. Men jag tyckte att man argumenterade på fel sätt, på ett sätt som delvis lurade väljarna.
Nu när vi sitter här då drygt 20 år efter med lite facit, är det så att handeln mellan euroländerna har ökat på det sättet som också har lett till produktivitetsvinster och mer tillväxt? Och är det någonting som då Sverige har inte fått ta del av under de här 20 åren? Lars, ska du ta det också?
Ja, alltså det har ju gjorts ett stort antal studier sedan euron startade då av hur handeln har påverkats när man försökt kontrollera då för alla andra saker som påverkar handeln. Och det finns väl i stort sett inga studier som skulle visa negativa effekter. Sen är det spridning då i hur stora positiva effekter det är. Men Rickard Forslid då, som skriver om det här i vår rapport, han kommer till slutsatsen att handeln mellan euroländerna har ökat med kanske 10-15%, så att säga allting annat oförändrat då på grund av euron. Och att handeln med tredje land, alltså de som inte har euron, har ökat kanske med hälften av det. Om man då tar man de siffrorna, då skulle Sverige kunna få en ökning av handeln med euroländerna med ungefär 5-7,5%. För vi har ju redan fått tredjelandseffekten mot dem. Och så skulle vi få en lika stor tredjelandseffekt då mot resten av världen. Effekterna på direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, så att säga både in och ut ur Sverige, verkar vara större, vilket också är logiskt, därför att det är svårare att terminsäkra sig mot för investeringar, placeringar som är mer långsiktiga. Handelstransaktioner är lättare därför att det är så att säga kortare affärer.
Mm. Fredrik, vad säger du om det här argumentet, den ekonomiska integrationen med ökad handel och ökade investeringar mellan länderna, att det talar för euron? Hur starkt argument tycker du det är?
Ja, det som Lars är inne på, det är klart, har man gemensam valuta börjar lättare handla och då ökar handeln allt annat lika. Det finns ganska väl belagt empiriskt. Sen måste man ju sätta det mot andra negativa effekter som finns. Och tittar man på den ekonomiska utvecklingen som helhet, så har ju Sverige haft en mycket starkare utveckling än euroområdet. Så att de här effekterna på totalen verkar vara ganska små, och det finns andra effekter som kan vara mer negativa. Så att det är ett argument för euron, helt klart, men jag skulle säga att det är ett svagt argument.
Jag skulle vilja lägga till där att jag håller med, så att säga, att jämför man Sveriges tillväxt i BNP per capita, så har den ju varit större sedan eurostarten än vad den har varit i euroländerna. Och det är ju helt riktigt som Fredrik säger, att talar ju för att det finns andra faktorer då som är viktigare för tillväxten än om man har en gemensam valuta. Så det är vi helt överens om. Däremot så kan man ju säga att man kan lägga till att i ett läge där vi har mycket som förhindrar då handel i världen, alltså inte minst amerikansk protektionism och så vidare, så kan man ju tycka att det har blivit relativt sett då viktigare att vi tänker på medel för att hålla uppe vår handel och öka vår handel som vi själva har kontroll över. Och det kan ju då vara en euroanslutning. Sen är det överhuvudtaget, det är mycket lättare skulle jag vilja säga att få en uppfattning om hur stora handelseffekterna är och effekterna på investeringar än vad det är sen att översätta det i siffror för tillväxten. Där blir osäkerheten betydligt större. Det tror jag både Fredrik och jag är helt överens om.
Ja, Fredrik, vill du lägga till någonting där?
Ja, jag bara tycker, jag har helt med Lars om att när det är mer protektionism så får Europa ta större ansvar för sin egen ekonomi. Men det som jag tror är viktigare för hela Europa, det är att man börjar försöka bygga klart den inre marknaden. Det finns många studier som pekar på att Europa har väldigt höga handelshinder. Det är nästan handelskrig mot oss själva. Så fanns en rapport från Internationella valutafonden som pratade om att Europa har tullar på 45-100% på vissa sektorer. Så det finns så mycket nationella regleringar. Och skulle man jobba med det området och ta bort dem, då skulle man säkert få väldigt mycket positiva handelseffekter i hela unionen. Och det är någonting som jag tror Europa ska fokusera, och Sverige också ska driva väldigt hårt, att Europa ska fokusera på.
Mm. Och det är vi helt överens om, att bra om den inre marknaden utvecklas. Så det är ju framförallt ett hinder för olika typer av tjänstehandel.
Ja, lyssnarna som hörde igår vet ju att vi hade EU-minister Jessica Rosenkrantz här, och hon nämnde ju liknande siffror, att hon hänvisade till någon studie att handelshinder mellan europeiska länder motsvarar 40% på varumarknaden, och att hon sa 110% på tjänstemarknaden och sådär. Jag vet inte, det finns säkert olika skattningar, men att vi är en bit ifrån en total ekonomisk integration kan vi ju konstatera. Om vi går vidare till det här argumenten för eller mot euron. Något som jag minns från 2003 års folkomröstning, det var det här som vi redan varit inne på, den självständiga penningpolitiken och att Sverige skulle kunna hamna, jag tror man talar om asymmetriska chocker eller något sånt där, att Sverige, att så att säga, att man skulle hamna i olika konjunkturlägen i olika delar av Europa, och så skulle man då från Frankfurts sida föra en penningpolitik som kanske passade i Tyskland eller något annat land, men inte i Sverige. Lars, hur står sig det argumentet tycker du?
Nej, men det är ju ett viktigt argument. Alltså att det är ju det främsta ekonomiska argumentet mot att ha en gemensam valuta. Och det var ju det som vi lyfte fram då som argument för att det var olämpligt för Sverige att inträda 1999 när euron startade. Där har vi ju då Jesper Hansson i vår utredning. Han har tittat ganska noga där på hur det ser ut med konjunkturutvecklingen, och visar ganska tydligt att före 1999 så avvek den svenska konjunkturen väldigt ofta från konjunkturen i euroområdet. Men från millennieskiftet och framåt så ser den svenska konjunkturen ut att vara mycket mer synkroniserad med den i euroländerna. Och det är ju lätt att förstå, så att säga, att alla de stora nedgångarna som vi har haft, IT-kraschen precis efter millennieskiftet, den globala finanskrisen 2008, 9, 10, pandemin 2020-21 och inflationskrisen 2022-23. Alla de här har ju varit globala nedgångar där vi har drabbats ungefär som euroområdet. Det betyder ju att då har samma penningpolitik eller en liknande penningpolitik passat oss då som för euroområdet. Och nu behöver ju inte bli så för all framtid, men det är svårt att tro att det är tillfälligheter, utan mer handel, mer finansiellt integrerade marknader betyder förmodligen att konjunkturimpulser sprids mycket lättare och kraftigare mellan länder. Och det skulle då vara ett argument för att den här nackdelen som både Fredrik och jag är överens om, med att inte ha en egen penningpolitik och en egen växelkurs som kan röra sig mot euroländerna. Den nackdelen får man bedöma som mindre än tidigare.
Mm. Fredrik, hur bedömer du också att den nackdelen har minskat på, och i så fall, ja, för dig väger det uppenbarligen inte över. Hur resonerar du i den här frågan?
När det kommer till vanliga konjunktursvängningar så är jag inte så orolig. Och skulle inte gemensam penningpolitik fungera, så har vi finanspolitiken i en sådan situation. Det som jag är orolig för, och som ett antal euroländer har drabbats av, det är ju någon form av större kris. Det kan vara en strukturkris där en del av ekonomin, en viktig del, inte längre är konkurrenskraftig. Vi pratar om Finland och Nokia till exempel, eller man kan börja prata om den tyska bilindustrin. Vad gör man i en sån situation? Det uppstår inte jätteofta, men när det väl uppstår så är det väldigt allvarligt. Det kan vara, vi tittar på vissa länder som drabbades oerhört hårt av finanskrisen 2008, som också hade behovet av mer än bara en penningpolitik, men som inte fick det. Då blir det djupa sättningar i ekonomin som det är oerhört svårt att ta sig uppifrån. Finland har idag lägre genomsnittsinkomst än 2008 till exempel. Och det är inte bara Grekland som man ofta pratar om som hamnat i en sån situation. Och då är växelkursen och en självständig penningpolitik ett oerhört viktigt instrument att hantera. Och det finns inget riktigt som ersätter det i euroområdet. I USA har man en gemensam finanspolitik, man har mycket större rörlighet på arbetsmarknaden, man har mer av ett gemensamt skattesystem, man har mer av ett gemensamt välfärdssystem, pensionssystem som underlättar rörlighet. Och det har vi inte i Europa och euroområdet. Och därför blir det inte konjunktursvängningar som jag är orolig för, det är de här stora kriserna. När de kommer, hur hanterar vi dem när vi inte har verktyg ordentligt i euroområdet?
Lars, vad tänker du om det?
Ja, det ligger mycket i det Fredrik säger. Det jag skulle vilja betona där är ju då att vi har idag en helt annan situation när det gäller finanspolitiken. Alltså den fanns inte tillgänglig som stabiliseringsinstrument i en djup lågkonjunktur eller en kris helt enkelt då, om vi hade drabbats av det runt millennieskiftet. Idag så har ju Sverige bland EUs lägsta statsskulder. Vi ligger på 34% av BNP. Väldigt lågt, ger oss väldigt stort handlingsutrymme om det behövs. Och då ska vi veta så att säga att de länder som ligger högst i EU eller euroområdet är ju då Grekland och Italien. Och då pratar vi om statsskulder på 140-150% av BNP. Så att vi har ett helt annat utrymme att om vi drabbas då av en sån här så kallad asymmetrisk makroekonomisk kris eller landspecifik kris, så har vi helt andra möjligheter att möta det då med en expansiv finanspolitik än tidigare.
Mm. Ja, det stämmer, men man måste komma ihåg att det där utrymmet försvinner väldigt fort. I Finland är det väl snart borta, man ligger långt över gränserna som man får lov att ha i euroområdet, och ändå har man inte fått fart på ekonomin. Och det handlar ju också om att korrigera löner och prisnivåer, vilket man kan göra genom att hålla igen på löneutveckling och prisutveckling inhemskt, men det är väldigt svårt och tar väldigt lång tid. Det går fortare med en växelkurs. Så det handlar inte bara om finanspolitiken, det handlar om väldigt mycket annat också i den här typen på stora ekonomiska störningar. Så är inte konjunktursvängningar utan större kris.
Okay.
Ja, men en sak som man bör lägga till där, att största risken för att Sverige skulle hamna i en statsskuldkris, det är ju inte att finanspolitiken missköts, utan det är ju att av något skäl uppkommer en bankkris. Och sådana är ju, det ligger i sakens natur att de är svåra att förutse. Kunde man förutse dem skulle de inte uppkomma. Och i en bankkris skulle det ju då kunna vara faktiskt en fördel att vara med i euroområdet, för då måste man vara med i EUs bankunion. Och då har man gemensam krishantering, i varje fall när det gäller systemviktiga stora banker. Och då är man helt enkelt med i en större försäkringspool så att det kan tillföras resurser då för den så kallade, från den så kallade gemensamma resolutionsfonden, alltså som byggs upp av avgifter från bankerna. Idag har vi vår egen fond, men den är ju förstås mycket mindre och mycket mindre resurser än den här gemensamma fonden. Om det skulle bli då en djup bankkris i Sverige. Den andra sidan av det förstås är att vi kan då få bidra till bankkriser i andra länder så att det verkar i båda riktningarna.
Mm. Fortsätter på samma tema där. 2010-2011 inleddes ju då den här eurokrisen och det var ju flera länder då i euroområdet då som fick väldigt stor skuldsättning. Och jag vet inte om lyssnarna minns alla turer kring det. Det pågick ju under många år det här. Lars, i stort, erfarenheter från eurokrisen. Hur påverkar den hur vi ska tänka om euron för svenskt vidkommande, tycker du? Klarade euron den påfrestningen helt enkelt?
Ja, både ja och nej. Alltså det är klart att det uppkom väldigt stora problem. Det blev väldigt kostsamt med hög arbetslöshet och låg tillväxt i många länder. Samtidigt måste man se varför uppkom den. Jag skulle säga att den berodde delvis på barnsjukdomar hos euron. Alltså att när euron infördes, då sjönk räntorna väldigt kraftigt i länder som Italien, Spanien, Portugal. När det inte längre fanns samma växelkursrisker där då som det gjorde för tidigare. Ekonomierna blev överhettade, väldig kreditexpansion, fastighetsbubblor och så vidare. Och det var det som ledde fram då till, ja, under den globala finanskrisen så att säga, att då kollapsade de här ekonomierna.
Men det som vattkoppar, det har man bara en gång i barndomen, tänker du?
Ja.
Om du förstår. Ja, men det var bara barnsjukdom då?
Det kan ge problem även senare. Men jag skulle säga att man lärde sig ju någonting samtidigt. Jag skulle inte säga att det nödvändigtvis var optimal krishantering. Men man byggde ju ändå upp då system med den europeiska stabilitetsmekanismen som kan ge krislån och så vidare. Så att det är klart att man är idag bättre rustad att hantera en sån situation om den skulle uppkomma igen med statsskuldkriser. Och det där har ju då Fredrik och Lars skrivit om i sitt kapitel och som jag tycker är väldigt bra. Att det absolut finns en risk att kanske rent av troligt att det kan uppkomma nya statsskuldkriser i euroområdet. Och det finns absolut en viss risk för att om Sverige deltar i euron så skulle vi kunna få kostnader för att hantera det här. Behöver inte bli så, för när man har gett då krislån till de här länderna så har man ju försett dem med väldigt tuffa villkor att de ska sanera sina budgetar för att det inte ska bli kostnader då för andra länder. Men det här är ju någonting som jag är väldigt tydlig med i min sammanfattning, att den här risken får man ju lägga på den negativa sidan när man värderar olika argument för och emot ett eurointräde.
Mm. Fredrik, du har ju skrivit ett kapitel tillsammans med Lars Jonung som heter "Kommer Sverige få betala för euroländernas höga offentliga skuldsättning vid ett euromedlemskap?" Ja, det är minst sagt viktig fråga. Kommer vi det?
Ja, det var ju som Lars Calmfors sa. Det risken är ju större om vi är med i euron än om vi står utanför. Därför att det är många länder som har väldigt höga skuldnivåer. Frankrike är ju ett land som har väldigt svårt att ha koll på sin finanspolitik. Det är en stor ekonomi också. Så att det hotar hela valutasamarbetet om något skulle hända. Så där finns en tydlig risk om vi går med att vi kan på ett eller annat sätt behöva betala för det hela. Det jag skulle säga, lärdomen av skuldkrisen i början på 10-talet var att den blottlade problematiken med att ha i en modern ekonomi, en välfärdsstat, att ha en gemensam valuta utan att ha en gemensam finanspolitik, en gemensam regering som på ett kraftfullt sätt kan agera i de här situationerna. Man har försökt bygga upp, som Lars var inne på, lite olika ramverk för att hantera de här omedelbara konsekvenserna om det blir en ny skuldkris. Men man har ju inte egentligen läst den här grundläggande frågan att man behöver någon som regerar det hela. Utan det är fortfarande byggt på att varje land tar hand om sig själv. Sen samarbetar man och så finns det lite regler som man ska förhålla sig till. Som länderna i olika grad förhåller sig till. Och det gör ju att det haltar ju fram. Man löser ofta inte problem utan man skjuter dem på framtiden. Så jämför man USA till exempel. Så de fick ju också en stor nedgång i sin ekonomi 2008 när finanskrisen kom. Och det tog dem 2 år att återhämta det fallet. Men det tog euroområdet hela 7 år. Sverige tog också 2 år. Så att, och den fördröjda återhämtningen har en del med att man har brister i den gemensamma styrningen av euroområdet.
Mm. Lars, hur bedömer du de negativa konsekvenserna?
Ja, alltså problemet var ju att man fick bygga upp institutioner och krishantering parallellt med krisen. Idag är ju trots allt möjligheterna bättre därför att ESM finns som kan ge då krislån. ECB, Europeiska centralbanken, har ju så att tagit på sig en tydligare roll att stödköpa krisländers obligationer om det behövs för att räntorna då på statspapper inte ska sticka upp. Men vi ska inte gräla allt för mycket tror jag om det här, utan jag tror att alla är överens om att det här är så att säga, faktorer som man ska lägga in på den negativa sidan i en kalkyl, och så får man väga det mot andra både fördelar och nackdelar. Så att jag tror att ekonomer i stort är överens om så att säga, hur man ska se på det här. Och sen kan man tillmäta det större eller mindre vikt. Om vi ser på de krislån som har getts från ESM till de länder som var i kris då under eurokrisen, så vet vi ju fortfarande inte slutresultatet där. Om det verkligen kommer att bli några kostnader för de länder då som så att de facto lånade ut pengar till krisländerna. Så där är ju juryn fortfarande ute. Och det har inte heller Fredrik och Lars så att säga gjort någon kalkyl över. Det går inte att göra idag.
Hörrni, nu har vi pratat väldigt mycket nationalekonomi. Vi ska prata lite de politiska konsekvenserna också. Som Lars sa tidigare så var det ju statsvetare med och tittade här också. Ja, Lars, 1996, hur mycket tittar ni på de här, så att säga, och vi renodlar och kallar de politiska konsekvenserna, det vill säga svenskt inflytande i EU generellt, politisk integration och så vidare. Hur mycket arbetade ni med dem 1996?
Vi arbetade en hel del med dem, att det ingick ju då både ekonomer och statsvetare även då. Så att det var ganska mycket fokus i det som statsvetarna då skrev på politiska faktorer, och då framförallt på hur Sveriges politiska inflytande skulle påverkas. Men det kunde ju inte bygga då på några empiriska studier, utan det var ju mer en diskussion om att Sverige så här riskerade då att betraktas som motvilliga europeer som ville plocka russinen ur kakan om vi inte ville vara med i euron, och att en kärna av euroländer då skulle samverka tydligare och fatta besluten så att säga utan att vi fick vara med. Nu så vet vi ju lite hur det har gått, och det skriver ju då statsvetaren Magnus Lundgren i vår rapport om. Och hans slutsats där är väl ganska tydlig, att tittar man på allmänna politiska frågor, och då menar jag sånt som inre marknad, handelspolitik, klimatpolitik, utrikes- och säkerhetspolitik. Där verkar det inte som Sverige har egentligen förlorat något inflytande därför att vi har stått utanför euron. Man kan säga att det hänger förmodligen ihop med att EU har blivit mer heterogent, och att Sverige inte med i euron upplevs väl av de flesta som ett mindre problem än att Ungern och Slovakien blockerar stöd till Ukraina, eller att rättsstatliga principer inte upprätthållits i Ungern och Polen. Så där gjorde vi nog en för, ska vi säga, pessimistisk bedömning av vad som kunde hända med Sveriges inflytande, och vi stod utanför då euroområdet. Men sen är det en annan sak när det gäller de ekonomisk-politiska regelsystemen. De gäller ju alla länder i EU. Och där är det nog väldigt tydligt att det är euroländerna som har haft dagordningsmakten, som har gjort ett antal reformer och förändringar utifrån deras behov. Och då, ja, det finns ett antal saker som man kan tänka på där, alltså budgetövervakningen, övervakningen av makroekonomiska obalanser, hur man har reformerat reglerna i, alltså de finanspolitiska reglerna i stabilitetspakten, vilka krav man ställer på oberoende finanspolitiska institutioner som ska granska då budgetpolitiken, hur man ska hantera banker som hamnar i kris. Där är vi faktiskt bundna av precis samma regler för så kallad bankresolution, alltså att man i första hand ska täcka bankförluster med aktiekapital och oprioriterade fordringar. Fast vi ska göra det så här på nationell nivå och inte på europeisk nivå. Det ska handläggas på nationell nivå. Men det är samma regler som, kan säga, euroländerna i princip har bestämt där, som gäller då för oss. Pandemistöden är en sån annan sak där det var helt klart att euroländerna var de som drev fram det hela. Och framöver så ser vi ju det här att försöken att skapa en integrerad integrerad kapitalmarknad, alltså det som den här Draghi-rapporten lyfter som helt centralt då för Europas konkurrenskraft, att vi kan få en integrerad kapitalmarknad på samma sätt som USA. Där riskerar ju vi då att hamna vid sidan om, trots att det är väldigt viktigt för oss om vi står utanför euron. För att där kommer att byggas upp institutioner då för tillsyn, till exempel av de här av kapitalmarknaderna som blir knutna till euron. Så att där finns en potentiell risk i vad som kan låta som en teknisk, väldigt teknisk fråga, men som i själva verket är oerhört central både för Europas och vår konkurrenskraft.
Mm. Lite olika effekter där på den politiska sidan. Ja, Fredrik, du är ju inte statsvetare, ja, förstås, men hur värderar du de här politiska konsekvenserna som Lars har resonerat om?
Jag tycker väl Lars sammanfattar väldigt väl. Sverige sitter inte med i det som kallas för EBO-gruppen eftersom vi inte har EBO-en, och då är vi inte heller med och formar de beslut som EBO-gruppen fattar. Det kan vara negativt i vissa aspekter. En del av de regler som de tar fram följer de inte själva. Inte minst när det kommer till budget och budgetregler, där är länder som står utanför EBO-en har större följsamhet än länder som är med i euron, vilket är lite lustigt. Men det är helt klart så att när det kommer till frågor som har med euron att göra, kan också tänka sig framtida finansmarknadsregleringar, så blir det att vi står utanför, att vi får mindre inflytande. Samtidigt som Draghi-rapporten pekar på Sverige som en förebild för hur sådana här marknader kan fungera.
Mm. En fråga som är kanske lite flummig, men vad tror ni euron, i den mån jag funderat på det, har haft för betydelse, känslomässig betydelse för en gemensam europeisk identitet, och kan den i så fall värderas åt något håll? Lars, har du funderat på det, att man känner sig mer som europé när man använder samma pengar?
Ja, så jag tänker på den politiska integrationen där mellan länderna i EU. Alltså att man... Det är ju helt klart att euron har lett till en institutionell fördjupning, alltså mer av gemensamma institutioner där man fattar mer av gemensamma beslut. Och det är ju så att säga en form av ökat samarbete som jag tror att vi behöver i Europa. Tidigare så var det många som talade om det här att vi behöver en utveckling mer mot Europas förenta stater. Där är det nästan ingen som vågar säga längre idag. Men jag tycker ju då personligen att det vi ser hända nu, hur svårt EU har att hantera ett allt mer oberäkneligt och delvis cyniskt USA och Ryssland, där man inte kommer till skott egentligen, utan man fastnar i politiskt käbbel. Det är någonting som verkligen så här, motiverar att vi ska röra oss i den riktningen mot mer av gemensamt beslutsfattande och mer effektivt sånt beslutsfattande. Och jag ser ju då ett svenskt euromedlemskap också som en skulle ge en väldigt tydlig signal om att Sverige vill uppnå och medverka till mer av samarbete. Det skulle vara att vi binder oss hårdare och mer oåterkalligt vid det europeiska samarbetsprojektet. Sen har väl forskningen just, du ställer frågan om det här, känner vi mer av en europeisk identitet? Därför att, eller gör man det där när man använder en gemensam valuta? Det fanns väl en del forskningsresultat som tydde på det i början, men som sen då har ifrågasatts. Men jag tror att vi måste i den geopolitiskt turbulenta värld som vi lever måste försöka stärka sammanhållningen i Europa och röra oss mot mer gemensamt beslutsfattande. Och då skulle Sverige, så att säga, ett svenskt euromedlemskap skulle vara ett understödjande av den strävan. Det här går ju inte att sätta siffror på, och det är förstås starkt värderingsstyrt att man verkligen vill ha mer europeisk politisk integration. Det finns ju många som inte vill ha det utan tycker det är viktigare med att varje nation får bestämma om allt själva. Men där landar jag, så att säga.
Ja. Ja, Fredrik, har du några åsikter om det där euron som säga, motor i europeisk politisk integration och även svensk medlemskap som att vi skriver under på helt enkelt att vi är med på den här resan? Tänker du i sådana banor?
Ja, går vi med i euron så det är klart att Sverige binder sig hårdare till det europeiska samarbetet. Det blir ju en naturlig följd av det hela. Det som jag är väldigt orolig för är att det vi ser i Europa idag är i praktiken ökad splittring. Det är där länderna har svårare att samarbeta. Det som tidigare var motorn i samarbetet Frankrike och Tyskland har mycket mer konflikter. Vi ser att många länder börjar tänka mer på sig själva. Får mer nationalistiska regeringar. Ska man utgå från opinionsundersökningar så ser det ut att fortsätta även i andra större ekonomier. Kanske Frankrike, se vad som händer i Tyskland längre fram. Italien har skrivits ganska mycket om på senare tid. Deras regering och hur den tar tillbaka makten mer från Europa. Så att det Lars pratar om som ett önskescenario att Europa ska ena sig och kunna stå mer starkt tillsammans i en värld som är mer konfliktfylld, inte riktigt det jag ser händer i praktiken. Och det finns ju en risk då att gå in i ett samarbete som håller på att splittras mer. Så att jag landar ju hela tiden i slutsatsen att vi har det ganska bra där vi står just nu, så låt oss stå kvar där.
Mm. Lars, vill du kommentera?
Ja, man kan ju absolut oroa sig för den politiska utvecklingen där i många EU-länder. Jag ser det väl snarare som att det förstärker att vi bör medverka mer i den europeiska politiska integrationen för att försöka driva den åt rätt håll. Sen är det en sak som man måste fundera på. Det är ju förstås som kan också den euron kan det skapa konflikter. Och så är det ju absolut att den gjorde ju det i viss mån under eurokrisen, och då sjönk stödet för EU i både krisländer och icke-krisländer. Men det som är väldigt intressant att se där är att det var en tillfällig effekt, så några år efter eurokrisen så ökade stödet för EU igen till nästan samma nivåer som tidigare, både i krisländer och icke-krisländer. Och när man tittar på stödet för euron så gick det förstås också ner under eurokrisen, men har sedan ökat igen i euroländerna och ligger nu på högre nivåer än tidigare. Och det verkar dessutom som att när länder har infört euron så stiger stödet för euron efter det att man har gjort det. Sen har vi en helt annan utveckling än de länder som inte har euron. Där har då stödet för euron istället minskat på de flesta håll. Mm. Så det är en intressant utveckling att se.
Innan vi avslutar, jag har en egentligen återknyttat till nationalekonomin. Vad vi har sett nu under de senaste 20 åren med euron, 25 åren, Det måste ju vara fantastiskt intressant för er ekonomer att få så mycket empiri när stora avancerade ekonomier integreras på det sättet som ändå har skett med euron. Det är hundratals miljoner människor som nu använder samma valuta. För ja, har ni lärt er, har nationalekonomin lärt sig någonting under de här 20-25 åren som man inte visste tidigare, som europrojektet har visat, någonting oväntat eller vad, ja, Lars, vad säger du?
Ja, det har vi lärt oss det vi egentligen alla vet, att hur svårt det är att förutse vad som ska hända. Där misslyckades ju egentligen nästan alla ekonomer med att förutse vilka problem som kan uppkomma på finansiella marknader. Så att det var egentligen där eurokrisen började, med den globala finanskrisen. Och där får man ju säga att hela ekonomprofessionen egentligen var väldigt dålig på att förutse att något sånt skulle kunna hända. Det fanns inte riktigt i våra läroböcker. Nu finns det där. Men det här visar väl hur svårt det är att så här, förutse allmänt vad som kommer att hända. Okay. Så att det innebär väl att det är en uppmaning att visa ödmjukhet när vi gör våra analyser.
Vad säger du, Fredrik? Vi har lärt oss ödmjukhet, eller ni nationalekonomer har lärt er ödmjukhet. Vad säger du? Finns det några lärdomar från europrojektet i stort och de här 25 åren av empiri vi nu har?
Alltså, när Lars gav sitt svar så satt jag och tänkte på allt annat än ödmjukhet. Jag skulle säga att mycket av empirin har egentligen stärkt de teorier som vi har. Gemensam valuta leder, precis som Lars sa, till ökad handel och ökad ekonomisk integration. Men pekar väl också på att det handlar inte bara om att ha en gemensam valuta, man ska också vara det som kallas för ett optimalt valutaområde. Det vill säga att man ska passa sina lite mer. Så jag skulle säga att empirin bekräftar våra teorier väldigt väl. Så det var allt annat än ödmjukhet kanske från nationalekonomin.
Man kan tolka olika. Lars, hur har utredningen tagits emot? Sista frågan.
Jag tycker den har tagits emot väl. Alltså att, ja, det är ju inte egentligen någon aktuell politisk fråga. Så att säga, det är inte uppe på bordet för några politiska beslut. Men jag har ändå uppfattat att den här frågan pyser lite under ytan. Och alldeles uppenbart, och så att säga, döma av de reaktioner som jag har fått och den mediebevakning som har varit, så finns det ett väldigt stort intresse. Och man möter det, så att säga, bland människor i gemen. Det är väldigt många som är intresserade att tänka och reflektera kring de här frågorna.
Det var ju väldigt roligt att höra. Hörrni, det var så långt vi hann idag. Stort tack, Lars Kalmfors, för att du gästade mig idag.
Tack själv.
Och stort tack, Fredrik Enge Andersson, för att du gästade mig idag.
Tack, tack.
Stort tack också till er som har lyssnat. Jag ska passa på då att Lars utredning kan man då hitta via Timbros hemsida. Och vill man läsa den gamla så heter den SOU 1996-158. Och den kan man då läsa på regeringens hemsida. Ungefär 1000 sidor om man läser båda två. Det tycker jag man ska göra, eller i alla fall sammanfattningen. Så får man mycket materia att förhålla sig till där. Innan slutet ska jag också säga att fredag så har vi säsongsavslutning i podden. Och då kommer jag hela redaktionen med mig att svara på lyssnafrågor. Så då får ni jättegärna skicka in era frågor till mig och mina kollegor. Till Peter, Tove, Paulina och Mattias. Det kan vara allting. Undra om hur folk tycker i specifika politiska frågor. Hur man resonerar. Ja, vad som helst egentligen. Så mejla mig frågor. Och då gör man det på ledarsidan @svd.se. Och märk gärna det med fråga i ämnesraden då. Ni kan också mejla mig ifall ni har tankar och åsikter om det vi precis diskuterat eller om ni har förslag på ämnen som vi ska ta upp i framtiden. Då får ni också mejla till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.